är varmt välkomna till BB-podd på gt.se, världens utan tvekan största podcast om IFK Göteborg. Det är midsommarveckan, kranserna ska klä alla människors skalpar och vi ska dricka Hallands fläder i ohumula mängder. I förrgår hade vi allsvensk premiär. Hur gick det, Hannes?
Tack för välkomnandet, får jag säga först. Ja. Det känns fantastiskt att du riktade det här till mig. Eller var det inte till mig?
Ja, det var till allihopa. Men jag tänker någonstans att du har varit med i nu då 218 poddar. Och därför kanske inte behöver en närmare beskrivning.
Ja, det som normalt sett kanske känns som en jävla berg- och dalbana i känslor. Kanske hade en lite mer utplanande kurva. Kanske en sån där platå som de pratar om på Folkhälsomyndigheten. Mm. Men ändå med en tydlig peak då i söndags givetvis. Mm. Vi ska väl säga det också att nu när Allsvenskan har dragit igång, vilket vi är initialt extremt glada för i alla fall, va?
Det är vi väl ändå.
Ja, verkligen.
Mitt liv har fått en mening, som det så fint heter.
Det var, du har inte riktigt den skjutsen i rösten som understryker att du menar det. Men jag tror på dig när jag ser dig ändå. Men det gör ju ingen annan, så då får jag liksom teckentolka här.
Nej, men det blir ju jävligt annorlunda liksom. Man är ju inte van vid att se en premiär.
Jag är sjukt om jag satt och teckentolkade en hel podd och trodde att det gjorde någon skillnad på band. Ja. Ja.
Men när man liksom har laddat upp så länge så att man nästan liksom har hunnit svalna. Och så kommer då den här allsvenska premiären och så ska man sitta där. Förvisso då, alltså jag var ju i söndags här nu då när matchen spelades, bör tilläggas, extremt bakis. För att vi hade varit på svensexa dagen innan. Det kan ha haft så här någon typ av effekt på min uppladdning. För jag kände mig inte alls i matchform så att säga. När klockan slog 14.30 och vad heter det, Blåvitt rullade igång bollen där.
Men det kan ju också bli lite så den här säsongen, för det är match nästan varenda dag nu, känns det som. Ja. Det kommer också kanske påverka hur vi spelar in podd, kan vi bara flagga lite för. Eftersom ja, match söndag, match på torsdag igen, och så ska man hinna göra en podd då, och som ska vara relevant, och så ska den ut, och så är det match nästa dag, och sen så är det match på måndag. Det kan bli så att det ibland kommer kanske två poddar som är lite kortare, eller en podd, och så plötsligt så kommer det en gäst och så, ja, ni fattar.
Och sen kanske det kommer någon podd.
Ja, det får bli jävligt mycket på uppstuds, för det är ena synd att sitta och släppa en podd på fredag när vi snackar om premiären, när vi just har spelat en match mot Varberg. Ni fattar.
Det blir konstigt, blir det.
Körigt.
Det kan bli olika typ av längd på poddarna. Jag var lite Olof Lund, tror jag, som berättade för dig och mig att så här, 37 minuter, det är den ideala längden för en podd. Och därför så har vi alltid försökt att undvika just längden 37 minuter.
Ja, för fan, om spelarna får gnälla på att det är tätt matchande så får vi också göra det, eller hur?
Jag hinner inte med. Jag hinner inte med. Det ska spelas match, det ska förloras, det ska processas och sen ska det laddas igen. Och det går inte mellan en måndag och en torsdag. Jag behöver en vecka på mig för att bryta ihop.
Ska vi just därför cut the shit, så att säga, och gå rakt på det som vi faktiskt har att prata om här?
Ja, hur upplevde du matchen? Hur såg du matchen?
Ja, det är också en sån lite snackig som har blivit här nu. Det är många som har sagt att fan, det kändes inte som på riktigt. Jag såg matchen på lokal på restaurang och liberal, givetvis då. Och det var nog ändå en ganska annorlunda upplevelse mot vad du hade, får jag säga. Nu är jag såklart part i målet, men jag upplevde i alla fall att den här matchnerven och taggningen och liksom hela den grejen som man alltid får normalt sett när man ser match med publik, även på tv då, att den fick vi kanske av varandras närvaro på stället. Att det var inte en tystnad, utan att det var upprörda känslor. Det var folk som skrek och gormade och gapade, tyvärr då, istället för att de jublade, vilket hade varit roligare. Så att det måste jag ändå säga då, att om man satt man hemma själv deppig framför datorn, som du gjorde med någon sorts bakisdricka,
en sorglig Vesuvio,
så kan jag tänka mig att man inte fick den där pulsen och nerven. Men det fick vi i alla fall, och det har jag saknat. Och det kanske är det som jag tar med mig mest av allt från den här premiären.
Att det gläder
att det faktiskt
mig.
Gick att få kicka igång pulsen liksom.
Det glädjer mig att du fick känna den känslan. Men vad besviken du måste ha blivit då liksom. Som alla andra jävla år, när vi väl då rullar igång bollen, allting går åt helvete. Vi har 11 gubbar där ute som inte har någon aning om vad de ska göra, trots att de har haft 6 månader på sig att träna.
Nu hård, va?
Jag är hård och besviken, men jag tänker vara jävligt besviken idag.
Ja, vi hade en premiärstart 11 som då givetvis bestod av Anestis i mål, en backlinje med Toko, Dagrasa, Kalisir och Viktor Wernersson. På sittande mittfält hade vi August och Hasse och som de tre offensiva mittfältarna Sargon, Paka i mitten, Hossam och Robin Söder på spets. På spets, som spets.
Som spets.
Han är inte på en spets utan han är, ja. Spontana funderingar. Paka tillbaka i en startelva.
Det var så jävla roligt. Nu har ju tiden gått så mycket så jag tror att man kommer inte riktigt ihåg allt som Paka har fått gå igenom. Och man har ju även sett honom under försäsongen han har spelat. Men någonstans så har ju Paka haft mer motgångar än vad väldigt många spelare i Allsvenskan har haft, känns som, genom tiderna. Och när Paka nu då kommer tillbaka ytterligare en gång och tar på sig blåvita nummer 10 för att sen gå ut och sparka boll från start. Det är något poetiskt över det. Tyvärr då så försvann ju all den magin i och med att det var en allsvensk premiär, så man la liksom inte riktigt fokus på att Patrik Karlsson Lagemyr var tillbaka just nu. På ett sätt som han kanske förtjänade.
Ja, och vi ska också understryka då att indisponibla från start den här matchen var ju då Georgi Bjärsmyr, Jakob Johansson och även Tobias Anas som inte var fit för att spela från start. Mm. Så att det är väl säkert en stor anledning till att han inte var med i startelvan. Eller ja, det är ju...
Ja, men det var en debatt om det igår, såg jag, på sociala medier, då främst Twitter, där man då ifrågasatte Poja hur man inte kan starta med
stor
Tobias
debatt på Instastory och TikTok.
Men det jag känner någonstans är väl att man nog fan får använda sin hjärna lite. Alltså Tobias Sana är en startspelare för IFK Göteborg. Han har varit i Ajax, han har varit en duktig spelare i Malmö FF, han har kommit från den blåvita ungdomsleden och tagit en fin plats här. Det är liksom inget snack om att om Tobias Sana är i form och fas så spelar han 30 matcher liksom, gärna 90 minuter varje gång.
Han hade startat som vänsterytter igår om han hade varit fit.
Om du kollar på våran trupp utan att ha någon sorts vetskap om en enda spelare status, så är Tobias Sana en av de första spelarna du placerar ut på planen.
Översäljets mamma här.
Nej, men det absolut. Är ju sant. Det är ju sant. Det är ju inte så att du tar snubben från Degerfors, pojken från Skövde, och sätter honom på vänsterkanten före Tobias Sana om Tobias Sana är fit for fight.
Men det var i alla fall det som många hade synpunkter på, att Sargon startade, och även jag kände väl att ej, vad fan hände här?
Jo, men du tänkte ju inte, fan vad dum i huvudet du är på. Ja, hur fan kan du starta med Sargon när du har Sana? Vet du inte hur bra Sana är, eller?
Ja, kanske så. Men sen har ju också snacket gått både bland tränare och medspelare och journalister att Sargon har sett helt amazing ut på träningar. Det är synd att han inte gjorde det på match.
De gör ofta det, spelarna. Ja.
Betyder det också att du anser att han inte har bränt sina chanser i startelvan?
Eller nej, nej. På planen, alltså, det spelar ingen roll vad han än hade gjort. Poja kommer aldrig testa med en spelare bara en match sådär. Det är inte schysst mot någon heller.
Han kan göra vad som helst och ändå få chansen igen.
Ungefär så. Nej, men
råkar kapa sitt eget högerknä.
Ja.
Så hoppar han in på krycken. Det kanske här var svårt.
Nej, men om man ska vara rent krass här nu då. Det är inte schysst mot varken spelaren i sig eller övrigt lag att sätta in en spelare vid ett tillfälle och sen plocka bort den. Det ska vara Abdul Razak borta mot BK Häcken klass för att en sån grej ska kunna hända. Sargon Abraham fick mycket skit igår. Han var inte så katastrofalt dålig och kommer få chansen. Ni kommer se Sargon Abraham i startelvan säkert 4, 5, 6 gånger till. Och skulle det fortsätta vara på inslagen väg att det inte riktigt funkar, då kanske man ser en annan typ av rotation.
Nej, men jag tycker att man ser tydligt två stycken spelare igår som hamnar i facket, vill lite väl mycket och överarbetar och är lite för ambitiös. Och kanske tar skott i lite väl många situationer och sådär. Och det är ju Sargon och det är Hossam Ayesh som jag tycker liksom kanske inte värderade 100% när man skulle skjuta, och när man gjorde det så var ju skotten i så fall inte tillräckligt bra från den positionen. I Sargons fall så är det väl uppenbart så att man kommer in som en offensiv spelare och känner att nu är det läge att göra ett mål här så att jag får fortsätta spela. Då blir det, kan det bli så att det låser sig, att man tar lite felaktiga och sådär. Det kan jag köpa, men samtidigt så är det allsvensk nivå i IFK Göteborg, och då har vi kanske inte jättemycket tolerans för det. Vi får se där.
Jag har inte med dig, för att om du spelar ett 4-2-3-1 så är kanternas roll, och det gäller ganska specifikt vid ett 4-2-3-1, då är kanternas roll att vara de kreativa, att vara de som överraskar, för det är de som också har extremt mycket yta på sig, för att du har två stycken mittfältare precis bakom som drar ihop det centrala mittfältet. Sen har du då Paka som låg i mitten där, som rör om det kring mittbackarna, vilket gör att vingarna får ganska mycket fri yta, och det, tanken är att de ska röra sig ganska fritt. Därför är till exempel en sån som Georgi, som man kanske hellre hade sett på kanten framför Sargon, perfekt, för han kommer få ganska mycket yta på sig. Nu var det ju inte heller något snack om att Elfsborg visste att Hoxha Majer skulle starta på högerkanten, och de visste också att den här killen är lätt att få ur balans, för jag har sällan sett en spelare få så mycket stryk på så kort tid. Och det har ju bara att göra med att man vet att han har en fri och god roll där ute på kanten i just det här 4-2-3-1-systemet.
Ja, men verkligen, och det hjälper ju inte att Elfsborg får lov att köra det liksom fulspelet som man kör. Jag säger absolut inte att det är ett försvar mot att tappa det. Men det första som händer i matchen är stort att det är väl att han, Simon Strand, som gjort sig känd för att han tar så mycket varningar, går in och tar en kapning och inte får en varning för det. Och då rullar allting åt det hållet, och tyvärr så löser inte Hossam det i den här matchen. Och det är ju någonting han verkligen måste jobba på. Mm. För att han besitter en enorm talang, men allt kan också spoleras den gången som han låter dem vinna den psykologiska matchen mot honom. Mm. Och det kan ju också räcka med att han lyckas tunnla en gubbe första som händer, och så är det över för den backen. Mm. Liksom. Så att det är väldigt mycket tillfällighet, men där måste han vara starkare i psyket.
Och det kanske har att göra med då, alltså, ta mig rätt nu, det är samma förutsättningar för alla lagen i Allsvenskan nu. Men här kanske vi ser vikten då av en typ av träningsmatch till exempel, där Hossam kanske skulle blivit kapad, där han då får lära sig den hårda vägen, istället för att man då gör de här individuella pantade misstagen direkt när det väl gäller.
Ja, apropå att sakna träningsmatcher, så tycker jag verkligen att man ser många i den blåvita startelvan som verkligen lider av att inte ha touchen 100% där. För det är mycket så kallat lirare inom situationstecken nu. Det är Hossam, det är Paka. Det är sådana spelare som verkligen behöver vara i zonen, för då kan allting hända. Men om man inte riktigt är 100% inne i zonen, så blir det ett motlägg och en brytning istället. Och ett bolltapp. Och det får vi verkligen hoppas att det också kommer med det täta matchandet, att man kommer in i det.
Det är väldigt sällan man tränar fullplan också, ska tilläggas. Och när man gör passningsövningar så använder man sig ofta av ganska lite kortare ytor då än vad som sker sen i verkligheten. Och det är klart att när man då förflyttar träningen utan att ha spelat träningsmatcher ut till en stor plan, en fullskalig plan, då blir varje boll som ska gå, den blir lite längre. Varje yta du ska täcka blir lite större, och varje löpning du måste ta blir lite jobbigare. Jag vet att man har spelat ett par internmatcher i föreningen, men det kan aldrig bli samma sak, eftersom du känner varje spelare du möter utan och innan. Det är inte så att Hoxha Majer, när han kanske då kommer i en duell med Emil Holm, inte vet ungefär vad Emil Holm brukar göra, eftersom han spelar med honom varje dag.
Jag får hoppas att Emil Holm inte dödskapar honom heller.
Nej, men du förstår vad jag menar.
Jaja. Sen så är det ju samma för alla lag, så att det är ju inget försvar heller.
Nej, det absolut inte. Men det är så här, när man ser de individuella pantade händelserna, det kanske kommer in på en annan typ av pantad händelse som hände kanske med 20 minuter kvar sen. Där ser man någonstans som att vikten kanske av att spela träningsmatcher är större än vad man kanske själv har trott.
Självklart är det ju så. Och jag tror att utslaget blev negativt åt vårt håll den här gången. Men som sagt, det handlar bara om att vara bättre förberedd och vara bättre i psyket. Något som kanske blev en följd av detta då, det är att jag tycker att det blev bara den lama jävla insatsen. Alltså det kändes verkligen som ett stort ett tag under matchen. Vi börjar väldigt bra, tar faktiskt tag i taktpinnen, tar kommandot och trycker ner Elfsborg. Mm. Och med lite flyt så sätter vi en boll redan där. Men sen så är det som, alltså, jag upplever det som att de kommer på att vänta nu, om vi bara slår in lite höga bollar mot det straffområdet, så kommer de ju skita ner sig. Och lite den känslan fick jag också För det var någonstans där som de lyckades spegla över matchen till sin egen fördel.
Ja, och just första 15 var ju verkligen en behållning att se. När man har varit uppe på Kamratgården och sett då vissa typer av pressövningar som man gör och ser dem då transportera dessa direkt ner till Gamla Ullevis gräsmatta och faktiskt få ett positivt utfall av dem. Det var ju sjukt kul. Det fanns ju till exempel då flera sekvenser där man tvingade Elfsborgs backlinje att spela upp mot mitten mot Fredrik Holst, där då Hasse medvetet ligger 5 meter ifrån honom eftersom han vet att han är så snabb i pressspelet. Och när Fredrik då ska ta emot boll så dyker Hasse upp i ryggen och erövrar bollen helt enkelt och låter oss komma till kontring.
Var det lite detta du pratade om i förra avsnittet när det handlade om att det var Dahlqvist som fick massa stryk?
Dahlqvist fick agera Holst.
Det var inte det fallet. Schysst.
Nej, men det
pray
funkade.
For.
Men det var exakt det jag menar. Dahlqvist. Det funkade väldigt, väldigt bra just under första delen av första halvlek. Och där satte vi ju Elfsborg ur balans för de tappade då en väldigt tydlig uppspelspunkt.
Och sen så känner jag då att när då Elfsborg tar till som motvapen och skickar lite högt in mot vårt straffområde, så hade det varit, då hade det varit gött att ha Bjärsmyr där istället.
Just igår, ja.
Lite, för där är vi lite svajiga. Vi blir osäkra när det kommer sådana bollar. Mm. Och det hoppas jag verkligen att värvningen av Mattias Bjärsmyr ska kunna styra upp helt enkelt. Mm.
Men om man ska så här summera allting så ganska kortfattat, så måste jag ändå säga det att det är en sån enorm jävla besvikelse på Pojas IFK Göteborg igår. Nu har vi ändå haft samma huvudtränare här som liksom startar sin tredje säsong. Man har haft tid på sig att bygga någonting bra. Vi har fått in Soccer Services i form av Färran förra året och lyckats liksom sätta en bra spelidé. Man har fått behålla en extremt stor del av truppen. Man har nu då, sen vi slutade spela fotboll, i stort sett haft 6 månader på sig från det här lilla goa julledigheten då, att bygga någonting bra, att sätta försvaret, att sätta det offensiva, att sätta taktiska tankar, att sätta olika typer av anfallsvarianter. Vi har haft så jävla gott om tid. Jag säger inte att jag kräver att vi ska vinna mot Elfsborg i en premiär, även om jag tycker att vi absolut ska göra det under alla jävla förutsättningar, för Elfsborg som kommer till Gamla Ullevi ska inte ha en chans. Men jag säger att vi bör då efter de här 6 månaderna i alla fall kunna få till ett rättvänt avslut inne i boxen vid något tillfälle under matchen. Och när vi inte lyckas med det, då blir det ett fett jävla underbetyg.
Jag kan tycka att du är lite hård som lägger så 3 års värdering i vad som kommer ner på en match mot Elfsborg utan publik. Jag förstår vad du menar och jag håller ju med dig. Vad som än händer så ska vi inte bli så lätt. Alltså vi ska inte så lätt hamna i Elfsborgs ganska dåliga kvalitet. För jag tycker, om Elfsborg springer och jublar och tycker att vi har världens bästa lag nu, så är de också ute och seglar, för de var inte heller så bra. Men om vi möter ett Elfsborg på Gamla Ullevi som inte är så bra, så ska vi vinna den matchen alla gånger av alla. Det håller jag med om.
Nej, men jag tycker att man alltid har hört om att det är någonting som gör att vi inte klarar det. Det finns alltid någon typ av uppförsbacke som gör att här var hindret som gjorde att vi inte tog oss fram. Det kan vara allt ifrån att vi har avstängda spelare till att vi inte haft möjlighet att sätta våra idéer och sådär. Nu har vi haft så fruktansvärt gott om tid på oss att göra detta. Och att det ändå då ser ut som första matchen i prioritet Serneke Arena 2018. Det går inte att acceptera det. Det är för jävla dåligt.
Nej, men jag får ju nästan känslan av att spelarna, de har levt i lite skyddad verkstad här senaste månaderna. De är liksom instängda, det är lockdown, det är inga intervjuer, det är ingenting, det är ingen publik. De får liksom ingen riktig kontakt med verkligheten. Och sen så pang, plötsligt så är det tävlingsmatch. Mm. Och alltså, man kan också gå in i taktiska detaljer, det kan vi också göra. Men bara auran, känslan som förmedlades säger att liksom inte riktigt, alltså inget av lagen var riktigt redo. Nej. För att det skulle vara tävlingsmatch helt plötsligt utan publik. För att det märktes, hela den här grejen märktes av väldigt tydligt, och det var till våran nackdel helt klart. Poja säger ju efter matchen att vi förvaltar våra kontringar för dåligt. Och att det är liksom spelare som försöker ta kanske ett lite för stort ansvar och göra saker på en individuell nivå. Vilket såklart är bättre att någon försöker ta tag i det. Men om man gör för mycket själv så jobbar det lite mot matchplanen.
Ja, det låter som när folk skriver att de är envisa på sitt CV. Du vet när man säger, vad är din sämsta egenskap? Ah, jag är väldigt envis. Jag vill väldigt mycket. Alltså det här handlar ju om att man har tappat det. Och det är så här, att vi inte är tillräckligt, vad var det du sa, tillräckligt duktiga i kontringarna?
Nej, men alltså vi har ju ett ganska stort antal tillfällen där vi vinner boll och kommer rättvända. Men lyckas inte förvalta det. Det är ju sanning. Och det är dåliga avslut och det är dåliga passningar.
Men det är också en sån klassisk grej som man jämt får höra och fått höra genom alla år. Att vi är för svaga på sista tredjedelen.
Ja,
det är så här.
Men du kan inte bara bortse från det taktiska, Patrik. Nej. Och bara hamna i någon sorts vi visar inte hjärta, vi kan
det
inte, kämpar
jag inte.
Inte
det
inställning.
Inte.
Samtidigt vi har ett läge där Paka mycket snyggt skarvar fram bollen till Sargon som ska göra mål där. Mm. Men det är ett för dåligt avslut till exempel. Så att det är inte så att det är helt proppen ur, utan det finns ju saker där. Men det är bara det att det utförs alldeles för dåligt.
Du satte en foliehatt på mig där på ett väldigt osnyggt sätt. Genom att säga,
men
genom
att passar säga, bra nej, i den du, foliehatten.
Det var inte schysst för att du så här, satte på så att lyssnarna skulle tro att jag hade som åsikt att de inte kämpade. Att de kämpade såg jag. Men verkningsgraden av kämpandet var helt meningslöst. Det var det som var problemet.
Så att vi förvaltade våra kontringar bra.
Nej, det gjorde vi inte. Det är det jag säger. Att vi hanterade inte våran matchplan. Och vi hanterade inte hela det jävla halvåret av uppbyggnad som vi har. Det är inte så att de har övat en typ av anfallsövning under året här. Det var bara så här, det haveri, det får inte hända igen bara. Men det är så jävla många gånger det har hänt och det är det som stör mig. Att vi fuckar upp de lätta, inom citationstecknade matcherna som vi ska vinna. Då står vi där sen och är sura för att vi förlorade en blåsig match borta mot Falkenberg. På samma sätt som det kan bli i år att vi förlorar någon trött jävla meningslös premiär mot Elfsborg. Och det är det jag inte accepterar.
Och vi hade ju faktiskt exakt samma mot AFC förra året. Sen så svepte Lasse Vibe in som en jävla stormvind och genom ganska få minuter på planen lyckas han på något sätt vända hela det. Det är ju ett överbetyg till Lasse Vibe. Det var inte han ensam som vände det.
Nej, men den skutan, dagen han kom.
Men där blev det någon sorts katalysator så att säga.
Mm. Det är länge sedan någon använde den metaforen. Men den är bra.
Vad har vi på katalysator egentligen?
25% av våra lyssnare kommer ju nu tro att det här är den här beståndsdelen i en bil som renar avgaserna.
Det var inte den jag menade.
Nej, det är ju då en beståndsdel i en process som drar igång allting så att säga.
Ja, Lasse Vibe kom in och rensade avgaserna. Vem ska komma in i år? Är det Jakob Johansson som kommer in och rensar avgaserna?
Ja, det får vi väl hoppas nu. Nu har vi en situation då till Varberg där vi har dels då en André Kallesid som är lite oklar om han kan starta. Och då skulle man ju då i vanliga fall tänkt, ja men vad fan vad gött, men då trycker vi in August Erlingmark i mittbacken så är vi hemma där. Men min magkänsla säger att August Erlingmark inte startar som mittback borta mot Varberg.
Nej, jag är till och med rädd att någon sorts disciplinnämnd kommer sätta ner foten så att säga mot August här för att visa handlingskraft och sådär. Det är också väldigt lätt att göra det mot Blåvitt.
Man ska inte komma ihåg
det. Istället för mot Stockholmslaget.
Man ska inte glömma heller att det finns ju en historik då mellan August Erlingmark och disciplinnämnden förra året där man då ville vara elak mot August Sebastian Eriksson. Så fick man inte göra det för en högre nämnd, då blir disciplinnämnden sura. Så nu ska man ge tillbaka för gammal ost som det så fint heter mot August. August blir antagligen arkebuserad på Påskbergsvallen.
Ja, och sen så måste man också, vad fan hände? Varför gjorde han så?
Nej,
vi pratar såklart om situationen där August så att säga trampar på en L2-spelare.
Det är jättedumt.
Och så här, det är ju inte som det kan se ut om man bara tar en stillbild, som att han stämplar honom stenhårt i ryggraden, utan när jag såg situationen först så kände jag bara, ej, vad fan gjorde han där?
Vad fan gjorde han?
Ja, men verkligen så. Alltså bara, varför satt han, var det meningen? Eller råkade foten bara hamna där? Sen på reprisen så ser man att fan, han borde ju hunnit tänka att han inte ska sätta foten
där.
Så
det är ju
ett hjärnsläpp givetvis.
Nej, men det är inte ett hjärnsläpp heller. Alltså så här, man ska komma ihåg det. Och det kommer hända mycket i årets allsvenska när vi inte har mikrofoner och så här. Det är riktigt vidrigt snack stundtals nere på planen. Det är det. Och det kommer uppdagas och det sker mycket fula knep. Kalle Sir brukar säga att han är den vänligaste mittbacken som finns, men han stämplar ju alltid sin anfallare som han har mot sig i början väldigt tidigt för att visa att det inte är kul att möta mig. Det är precis det August vill göra mot den här inbytta Elfsborgskillen när han kommer in då. Han vill markera att det inte är kul att vara nära mig, så håll dig borta. Du ska inte gå upp i duell med mig. Och då försöker han ju sätta liten stämpling på honom och göra en liten trampning på honom. Man ser ju att han hinner fundera över detta några gånger innan han sätter ner foten. Så här, ska jag göra det, ska jag inte göra det, ska jag göra det, ska jag inte göra det. Och sen kommer han på, jag är rätt lacken då, så att jag gör nog detta. Sätter foten lite längre fram för att liksom bara trycka till honom med hälen. Det är så här, sånt där förekommer hela tiden. Men man gör det inte så jävla dåligt bara.
Det har varit snack innan nu när det ska vara social distansering och sånt där. Så här med, kommer det jublas? Kommer man springa och kramas? Mm. Det kändes lite som en sån situation där man liksom bara, man vet inte, ska man, som vi också har när vi i våran vardag, ska man, nej, man ska inte skaka hand. Och då står man med så här fånigt leende, bara hehehe, så här gör man ju i dessa tider. Det var lite den känslan, för att vara en stämpling så var det lite den känslan. Ja,
men så här, jag tror inte att folk har riktigt förstått att det finns en enorm ilska i August Erlingmark när han spelar fotboll. Han och Sebastian Eriksson är ganska lika, bortsett från att Sebastian Eriksson är extremt exteriör när det kommer till att visa sin ilska. Medan Agge är en psykningens mästare. Jag vågar nästan påstå att han är formad av Mattias Bjärsmyr i vaggan typ. Det känns mer som att Mattias Bjärsmyr är August Erlingmarks pappa än Magnus Erlingmark. Och jag tror att de två kommer kunna ha ganska roligt på planen tillsammans. Och det kommer inte vara roligt att vara motståndare där.
Han såg ju bara så tönt ut. Det såg ut som att han typ hade stulit en riktigt äcklig kaka ur kakburken liksom.
Jo, men det har att göra med den här spärren. För att August Erlingmark, inte fotbollsspelaren, är världens mjukaste björn. Och där är skillnaden. Mattias Bjärsmyr, ett litet halsvin privat också. Sebastian Eriksson, också lite halsfinig. Men August Erlingmark, men det är en jävla fin och bra kille som bara råkar slå på en switch när han går ut på en fotbollsplan och blir lätt dum i huvudet.
Du kanske till och med mejslar fram någon teori här om att en match med publik så hade det bara eldat upp ännu mer. Då hade han blivit förbannad på riktigt och fullföljt liksom hela handen. Men nu blev det någon sorts avbruten på halva plan.
Nej, men jag tror så här, det finns många spelare som är väldigt olika såklart. Och jag tror att vissa taggar till mer. Jag kan tänka mig att August har en frustration i sig i den här matchen, att vad fan, vi möter Elfsborg, vi ligger under med 1-0, vi gör ingenting som vi har sagt att vi ska göra, jävla piss. Och så råkar det gå ut över fel gubbe vid precis fel tillfälle. Det är en sån sak som inte får hända, för det är så jävla pantat.
Om man sätter också laget. Du sitter inte och försvarar.
Nej.
Det är för dåligt bara.
Det är för amatörmässigt. Det är det. Men tro inte att det inte pågår fula knep på en fotbollsplan. Men det där är ju ett steg för långt som är så jävla pantat.
Är det en tillfällighet att det händer en hemmapremiär utan publik?
Nej, det hade nog kunnat hända ändå. För jag tror att det har att göra med att de inte har varit inne i riktigt. Alltså det har inte hjälpt något ännu. Du ska helt plötsligt in och så gäller allting från början. Och det blir en liten twist i huvudet på folk. Men, och jag säger det återigen, det är exakt samma för exakt alla lag. Så det finns ingenting att skylla på.
Hur ska vi då göra för att sätta ner foten mot Varberg på torsdag?
Ja, det finns ju ett gäng frågetecken. Jag känner att målvakt och ytterbackar känns ju klara. Jag har väldigt svårt att se att Christopher da Graça inte ska spela mittback i kommande match mot Varberg. Sen är det ju frågan vem som ställer sig bredvid honom. Om det blir André Kalesir som blir fit for fight. Eller om vi får se kanske Jesper Tolinsson som spelade den näst senaste tävlingsmatchen för IFK Göteborg, om jag minns rätt.
Ja, bara om jag får gissa på goda grunder så tror jag att vi får se samma backlinje mot Varberg som vi såg mot Elfsborg. Mm. Det som vi inte har behandlat, men som vi absolut lika gärna kan ta i det här sammanhanget om hur vi ska ställa upp mot Varberg, det är ju det faktumet att när Elfsborg fick lite vind i seglen på oss, då satte de upp en jävligt hög press. Och den kunde vi helt ärligt inte hantera. Det spreds bollar på ett sätt som inte var så bra. Och det, man vände inåt bakåt och blev satta under ännu mer press och tappade boll och drällde och ja, det funkade inte jättebra. När Tobias Sana kom in så blev det bättre. Kanske framförallt för att Tobias Sana är väldigt individuellt skicklig på såna här lägen. Han kan ta bollen och vända med en plan och veta var han har bollen, veta var han har motståndaren och skapa sig själv och laget tid och föra upp bollen.
Han är ingen stressad spelare helt enkelt.
Nej, och han hanterar också den typen av saker. Så att jag vill ju såklart för allt i världen se Sana från start och gärna i en roll där han också kan gå ner och hjälpa till då om det faktiskt behövs. Och jag tror att det var väl så han kom in i sin första match, den här vändan med Blåvitt när han blev inkastad. Då var det väl som lite sittande mittfältare som han hamnade till slut i alla fall. Ja. Det var där han hamnade på planen i alla fall.
Även om inte det var tanken kanske.
Men löste det väldigt bra i alla fall. Och det känns som en väldigt skön grej att ha på kontot med sig i en sån match. Om nu Varberg har sett matchen mellan Blåvitt och Elfsborg, vilket man nog ändå får. De får nog också in deep play där nere. Och om de inte är helt slutkörda efter att ha mött Helsingborg i sin premiär.
Som är idag, som vi då inte vet hur den har gått när det här avsnittet släpps.
Och idag är lika med igår då, eller?
Ja, precis. Aha. Så det blir ju då... idag är tisdag och de mötte dem igår, men vi spelar in igår, alltså idag.
Och imorgon är en annan dag, som Christer Björkman hade sagt, va?
Ja, var det hans enda Mello-bidrag innan han tog över allting?
Ja, hans claim to fame.
Ja, så kan man säga. Vad heter det? Jag tror nog någonstans att Tobias Sana kan axla den rollen bredvid... Hasse, inte minst för att man inte vill röra om så jävla mycket i det offensiva. Alltså jag tror inte att du vill, för att då ska du flytta in Paka kanske ut på en kant och ska Tobbe upp, Sana upp där och så ska någon in där. Jag tror att man vill röra om så lite som möjligt i grytan. Och därför tror jag att anfallsfyran då med Sargon, Paka, Aiesh och Söder blir densamma mot Varberg.
Så du vill inte byta ut Sargon som många vill på?
Alltså det är...
i snacket.
Jag hade kanske inte velat ha Sargon här från start, men nu är uppenbarligen planen att ha honom där ett tag och då tänker jag absolut acceptera det. Jag tycker inte det är fair att ge någon 90 minuter och sen plocka bort den därifrån. Man måste få växa in i roller. Vi har sett mängder av spelare som bara de vet att de ska få spela faktiskt då får utväxling.
Vi måste ju också såklart brasklappa med att detta gäller väl om Jordi inte kan spela mot
ja,
alltså, om är han fit for fight så kommer han ju spela med samma,
ju
med samma tydlighet som, ja, ja. Som Sana går före. Men det, jag tycker ju också att det är ju bra att inte chansa och bli få panik och stressa för att vi förlorar första matchen och slänga in halvskadade spelare.
Nej, men det hade varit lätt nu att slänga in Fanerud eller Alexandersson på den kanten där för att man tyckte att Sargon inte gjorde en tillräckligt bra insats. Men då tycker jag nog att man gör lite fel som tränare som inte ger det förtroendet i alla fall ett par omgångar.
Ja, och samma stress ska man ju inte lära om en Bjärsmy om han inte är 100%, utan spelarna ska gå in när de kan spela självklart. Annars har vi ersättare i truppen och det får vi bara köpa som supportrar också såklart. Andra frågetecken då, det är ju ja, men August är avstängd, ska man ta in Tocco istället där då? Det tror jag inte man vill göra, för jag tror att man vill hålla backlinjen ganska intakt.
Mm.
Vi har Adil Titti som skulle kunna gå in, vi har Amina Fan som skulle kunna gå in. Känslan är inte att det blir så, men samtidigt väldigt tätt matchande, så att vi kommer få se spelare på positioner som vi inte kanske hade ritat upp i vår första startelva.
Så här, om det är någon som ska göra en jävla idiot grej och ta ett rött, så är det ju en mittfältare. För det finns det inte underskott på.
Nej, lite så. Och på den offensiva mittfältspositionen, då kan man ju tänka sig att ja, om Paka höll för den här matchen hela och kommer in att han får fortsätta där, det är ju inget som man har något emot. Om han är trött och inte fixar det, hur gör man då? Sätter man in Fanor där då kanske? Det är ju här han ska vara kanske också då, någon sorts utility-lösning, Alexander Fanerud. Att han ska vara bra på väldigt många av de offensiva platserna. Det kanske är redan här vi får se det. Ärligt talat, det är så jävla mycket frågetecken inför den här matchen mot Varberg. Så att sitta och spekulera i en startelva, det vet jag fan. Jag känner mig rätt säker på att vi ser Anestis i mål. Vi får se Kristoffer Gadagrasa och ytterbackarna. Hasse får vi se på samma plats, och Robin Söder och Hossa Majesh, och sen så är det nog ganska öppet. Mm. Beroende på skadekänningar, form och allmänt humör.
Så kan det nog vara, ja. Jag tycker också att vi ska ta i beaktning här nu att Patrik Karlsson Lagmyr inte har spelat fotboll på väldigt länge. Att han nog inte riktigt är där han var precis när han skadade sig.
Nej, man kan inte förvänta sig att liksom, bortamatch mot Östersund, Paka flyger fram, skada, katt till nu, kommer tillbaka in i samma form. Så funkar det ju.
Nej, och så är det inte. Jag har sett Paka en del här nu under våren, och han är, det tar ju emot att säga det, men han är ju inte där han har varit. Med det sagt så är det inget som säger att han inte kan bli det. Men jag tror att vi ska ha, för att prata gamla IFK Göteborgs termer, lite tålamod med Paka. Jag tror att han kan behöva det, och det är bättre att föregå och säga det nu än att folk får bli besvikna.
En normal säsong efter att ha förlorat i premiären mot Elfsborg på hemmaplan och åka ner och möter nykomlingen Varberg på bortaplan, det hade inte varit ett kul läge. Det är det inte i år heller. Men är det ändå någonting som kan tillvara till våran fördel i år när vi kommer tillbaka lite stukade och ska möta nykomlingen? De har inte den här första hemmamatchen med hela stan på fötterna känslan.
Nej.
Och vi har inte en krävande bortaklack som kommer bua vid första gången vi tappar bollen.
Nej, men det jag tror som kommer hända här nu är att, och det är det vi kommer få se i årets allsvenska, att det kommer handla om det laget som har de bästa spelarna, de kommer vinna. Det finns många exempel på när det inte är så i allsvenskan, för att man bärs fram då av yttre faktorer och så vidare. Men nu när det bara är en match på plan och ingenting runt omkring, då kommer bästa laget vinna.
Oftast.
Ja, men jag tror verkligen det. Och därför så tror jag att det spelar ingen roll om vi hade förlorat med 10-0 mot Elfsborg eller om vi hade vunnit med 10-0, utan vi ska ta Varberg och vi ska ta Mjällby. Det ska inte finnas några diskussioner för det. Mjällby bör vara en svårare utmaning än Varberg. Men Varberg har ju inte fått göra särskilt mycket med sin trupp inför i år. Man har till och med tappat ett par spelare. Det är liksom ett lag som i stort sett är redo att åka ur, och det är på den nivån. Så jag tror inte att det ska spela någon roll just den här gången, och det är också kanske därför man är extra besviken, för att inte nog då med att vi har samma trupp i stort sett som vi hade förra året, vi har fått in skickliga spetsspelare, vi fick dessutom en jävla drömstart på pappret i allsvenskan, och så sumpar vi bort den chansen. Jag tror att det är därför det har tagit extra hårt på mig just 2020 än vad det gjort andra år. Det kan vara det, och att världen är piss också just nu.
Hur är det med livsinställningen egentligen?
Men den är bra! Det är sol! Det är gött!
Känns är det? Oerhört deppig.
Nej, fan, alltså så här. Jag blev väldigt besviken, och det får man fan bli. Man har gått och väntat jävligt länge. Det måste vara okej att få bli besviken när man gör en sån platt grej. Skitsamma, det är 29 omgångar kvar. På torsdag möter vi de jävla nykomlingarna ifrån Superettan Varberg, som vi ska trycka till. Det är liksom ingen snack, och sen är vi nog uppe på hästen och livet är gött igen. Alltså, tyvärr är ju fotbollssupporterlivet så jävla simpelt.
Du är värre än Stare med din jävla hiss, är du.
Du, jag skulle vilja lansera en helt ny punkt för BB-podd, om det är helt okej.
Vad är det?
Och har du sett den här serien som heter Family Guy?
Jag vill bara säga så här, nu kommer Patrik lansera en programpunkt som han inte kommer ta i mål ens nästa vecka.
Jo.
Så att det här är första och sista gången ni hör Patriks programpunkt som du kallar för...
Nej, men det är inte min, det är du som ska ta det.
Du ska ta det,
men jag säger ansvaret. Vad den heter. Ja. Och då är det så här, det finns i Family Guy.
Så, tecknad film, ja.
Det är en tv-serie, för helvete, Hannes. Där då pappan i familjen heter Peter Griffin. Han får från ingenstans en del i ett tv-program där Peter Griffin då drar igång What Grinds My Gear. Det vill säga så här, det här stör jag mig på. Och nu är det dags att lansera IBB-podd. Jag stör mig på. Varsågod, Hannes.
Men det här är det enda jag gör i den här podden.
Jo, men nu stör du dig extra mycket på det.
Våran podd hade ju kunnat heta det egentligen.
Ja, faktiskt.
Så att, men nu är det... att du ska komma med någon sorts lansering här. Det är ju världens mest oklara lansering.
Men jag kände att vi var tvungna att
följa oss. Så här, 300 avsnitt in i podden, lanserar du något som vi har gjort från första sekunden. Det är Patrik Lindberg.
Nästa lansering. Nästa lansering.
Jävlar, du är dum i huvudet ibland.
Nu pratar vi fotboll.
Jag börjar faktiskt störa mig på de här ganska dåligt genomförda flörtarna med IFK Göteborg från Mix Diskerud.
Ja.
det är ju en person som vet precis vad han gör när han skriver saker, när han för sig, när han flörtar med fansen. Och nu när han blev klar för Helsingborg av alla lag, så uttryckte han sig på Twitter på något sätt som att eller vad sa han, jag och min arbetsgivare ska hjälpa en klubb vid stranden.
Exakt så.
Vad är det? Nej, för men konstigt sätt att prata på för det första.
Det här är ju Mick Diskeruds plan för att han inte är en tillräckligt bra fotbollsspelare för att slå abroad egentligen. Han är ju street smart, så det skriker om det när det kommer till hur hans varumärke ska byggas.
Absolut.
Och det här är ju precis en sån grej som han gör ytterligare en gång då. Han flörtar med alla. Det finns ju ingen som tycker illa om Mick Diskerud.
Nej, inte jag heller. Och det, jag bara suckar.
Men det
bara,
stör mig lite. Det stör mig lite att ens? Du inte gör det.
Nej, det.
För du är ju en smart människa som har synat då den här varumärkesbluffen Mick Diskerud.
Ja, men för det första är det så här, ett lag vid stranden. Det är så här, ska han försöka ta udden av att han ska spela i en direkt konkurrent i Blåvitt då? Är det det han vill göra här? Och så ska han, my beloved englarna, något sånt där. Jag vet inte. Jag har svårt för det.
Nej, men det här är ju supermedvetet av honom. Och det som stör mig lite i sammanhanget.
Någon sorts hålla kvar fingrarna i våran syltburk. Han egentligen spelar på Olympia. Liksom.
Alla går ju på detta. Det är ju det som är så störande.
Ja.
Att alla supportrar är tyvärr stundtals så väldigt jävla lättlurade. Och det är väldigt, väldigt tråkigt att det är så. En som fick mycket skit till exempel, som jag inte tyckte skulle ha, det var ju till exempel Mads Albeck.
Även om du också tyckte när då att fan, det där visste du minsann vad du gjorde. Men
ja, alltså så här, det var inte bra
det
så.
Det var genuint på ett helt annat sätt.
Mads Albeck hängde ändå med folk runt om föreningen, åkte ut och fiskade med dem, åkte hem, hade grillkväll. Alltså det fanns ett genuint intresse hos Mads Albeck att leva som en IFK Göteborgare på ett helt annat sätt än vad det gör Mick Diskerud, som bara ser hur kan jag bygga mig själv här.
Dock så får man säga, det fanns ju någon subtil hint i det här, den här tweeten om att så där, han ville inte spela mot Blåvitt, eller att han hoppades att inte han skulle. Jag vet inte om det bara var ren bullshit, eller så här, om det nu är så att han på något sätt lyckas manövrera till sig i det här avtalet, att han inte behöver möta Blåvitt och sen inte gör det och kör follow through, så att säga, med det. Through, bra English. Så då är jag beredd att backa på allt det här. Då köper jag det. Men
fast vad är det du köper? Så här, Mick Diskerud, ändå, alltså han, med svenska mått mätt, duktig fotbollsspelare.
Oh, ja.
Med internationella mått mätt, ingen jättebra fotbollsspelare.
Inte tillräckligt bra. Nej. I alla fall. Inte så bra som han känns.
Nej, exakt. Att Mick Diskerud i så här, karriärens topp börjar närma sig avslutet, skulle hjälpa Helsingborg av så här välvilja.
Nej, det är ordvalet som
det
stör.
Så här, det är så här att han känner själv att han måste ursäkta sig för att han ska gå till Helsingborg, som inte på pappret är tillräckligt bra. Och därför gör det som att jag kommer som en frälsare. Lite så här Zlatan light. Det köper jag inte.
Nej, och dessutom kombinerat med då en portion att jag skulle nog hellre vilja till Göteborg kanske. Blink, blink. Hur kul hade varit det att läsa det om att vara i Helsingborg för övrigt.
Ja.
Men så, som jag säger, om man är sinnessjuk nog då, vilket jag inte tror, att faktiskt få igenom att inte behöva möta Blåvitt, då får man ändå göra någon sorts hands down för det movet i alla fall. Det kan du inte få mig göra.
Nej, det är helt okej. Men så här, håll lite på att slicka röv på Mick Diskerud bara för att han flörtar. Han är en konkurrent nu.
Och inte kan han spela gitarr heller.
Nej.
Och den andra saken jag är trött på. Jag är trött på att bli trött på när folk blir trötta på, när det är sånt jävla snack om, nu är det ju Marcus Bergen som har skrivit på för krassen och där. Som man kanske någonstans ändå fattar, eller vi trodde kanske vi trodde nog att fan, nu får det ändå hända liksom. Och att det då
fast det gjorde vi ju på goda grunder.
Absolut.
Det var inte så att vi trodde att du och jag satt där och höfta ihop. Men jag säger som vi sa i morse här. Marcus Berg såg matchen mot Elfsborg igår och bara, fram med papperna gubbar. Krasnodar, vad har ni dem? Ni behöver inte skriva en summa, jag signar bara.
Ja, nej, det är fan med tråkigt. Att inte ens nu kan han komma hem. Vad fan, kom igen då liksom. Hallå. Det och så det vet du vad jag nästan är ännu mer trött på. Det är den lilla subtila hinten att nästa år kanske. Nästa år då är det fan för sent.
Ja,
nu kan vi skita i det tycker jag.
Fan, men jag vet att du kommer stå där med öppna armar.
Marcus
Berg, Marcus ska kolla.
Ja, men just nu känner jag.
Ja, du känner det. Det är januari där. Ja, för fan. Och Marcus Berg och Robin Söder presenteras som något så här kommande anfallspar. Då kommer alla stå och bara, äntligen, nu blir du en ikon och hjälte.
Och i någon podd senare så måste vi göra någon sorts här, spår eller P3-dokumentär podd. Där det är så här, fikaligan, vad fan var det som hände egentligen? Ja. Varför ville ingen komma tillbaka? Det måste man ju verkligen rannsaka sig själv. Både, alltså, visst, vi kan skälla på spelarna som inte kom tillbaka. Men det känns ju också som att det måste finnas något man inte har gjort helt rätt ifrån klubben sida. Eftersom ingen vill komma tillbaka, typ. Ish, nej, Jakob kom tillbaka. Men
Jakob var fan inte en del i fikaligan.
Nej, men du fattar vad jag menar, alltså.
Jävlar vad Jakob inte har ätit en enda semla i hela sitt liv.
Det var inte det jag menar, utan jag menar som hemvändar arbetsmodell, ja. Så sticker han ju ut då, eftersom han är bättre än de andra nu.
Jakob köper såhär spinatsmoothie när han går och fika.
Jo, nu hamnar du in på fikaspåret.
Nej, det är
utan bara så det gänget som var bra då. De verkar ju på alla sätt inte vilja komma hem liksom.
Men de människorna som var bra då, ja. De har allihopa nu fått barn som har börjat i skolan. Alltså, ja. Det har gått ett tag.
Ja.
Och idag stängde vi fikaligan för den här veckan.
Ska du ha en semla eller?
Ja, det ska du.
Ja.
Är det dags igen?
Det är dags.
Ta hand om er nu. Tappa inte hoppet, så hatar vi tillsammans på torsdag igen.
Tjoing.
Swing. Har sprungit ända sen barnsben från allt jag egentligen var. Sprickor blev hål i fasaden någonstans emellan var jag. Massa in betongen var stark.